بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. كابيتل 9 آف كتاب التوحيد. författaren säger här: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. Kapitlet, den som söker välsignelse eller baraka genom ett träd eller en sten eller liknande saker. I det här kapitlet kommer författaren att ta upp vad islam säger om att söka baraka från träd och stenar och liknande saker. Om ni lägger märke till en sak i rubriken, så säger författaren kapitel, den som söker välsignelse från ett träd eller sten eller liknande. Och han nämner inte domen och bestämmelsen kring detta, som han gjorde i tidigare kapitel. Han sa kapitlet att det är kyrk att ha amuletter. Det är kyrk. Eller hur? Här står det bara, yani, bab, kapitel. Kapitel, vad beträffar den som söker baraka från träd och stenar och liknande. Yani, vad är domen? Här säger Sheikh Fawzan och andra lärda att författaren lämnar själva domen till yani, läsarens förståelse. Att domen kommer att framgå av de bevis som nämns i kapitlet. Att det är kyrk att söka baraka från stenar och träd och liknande saker. Och författaren kommer att använda sig av detta tillvägagångssätt på flera ställen i boken. Där han nämner kapitel. Och sen så kommer själva yani, verserna och haditherna att bevisa domen av det som nämns i kapitlet. Är det halal eller haram, är det kyrk eller är det kuffer och så vidare. Så författaren lämnar då svaret här i själva bevisen. Och Fawzan nämner också att författaren i tidigare kapitel när han talade om amuletter talade om det som folk gör för att söka skydd och botemedel i dessa saker som är kyrk, alltså att ha amuletter, att söka skydd och botemedel. Och i detta kapitel kommer han att ta upp vad folk gör för att få lycka, att få någonting positivt, få någonting bra. Så förra kapitlet var att man försöker skydda sig, och det här kapitlet är att man försöker att tillfoga sig någonting gott. Ja. Och vi börjar med en inledning. Vi kommer att tala om el-baraka och et-tabarruk, vilket detta kapitel handlar om. Att söka baraka, välsignelse. Och ni känner säkert igen det här ordet baraka, yubariku, tabarak, barakta, mubarak. Alla dessa ord som kommer från samma grundord. Och ordet baraka, enligt de lärda, betyder kathratul khair. Yani mycket gott. Wa thubutuhu wa dawamuhu. Och att man vill att det här goda ska bestå och stanna kvar. Talab kathratul khair wa dawamuhu. Yani att man söker baraka, att tabarruk, man söker baraka, är att man söker mera gott och att man vill att det här goda ska bestå. En person söker baraka i sin ekonomi till exempel. Att hans pengar som han får ska bli mera och att de ska bestå. Att de ska räcka till mycket saker. De blir välsignade. Man kanske söker baraka i sin hälsa. Att man blir stark och frisk tills man blir mashallah 90-100 år gammal. Då har man baraka i hälsan. Baraka i sin tid. Att din tid räcker. Du kan utföra mycket saker på kort tid. Och från domedagens tecken är att tiden går snabbt. Eller hur? Att man söker baraka i sina barn. Välsignelse att de blir fromma, rättfärdiga, bra muslimer. Därför är det sunna om en person får barn att man gör dua för personen. Eller hur? Att Allah ska ge baraka i hans barn. Också om någon gifter sig. Barakallahu laka wa alika. Så att man gör dua att Allah ska välsigna folk. Så baraka är att man söker att någonting ska bli. Eller mycket, gott, bestå, räcka länge. Om man vill ha baraka, om man vill ha välsignelse i någonting, så ska man söka det från Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska söka det från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den som välsignar. Allah är den som ger mera. Och Allah är den som låter saker bestå. Och det här är det som en kapitel kommer att handla om. Att folk söker baraka från annat än Allah subhanahu wa ta'ala. De söker baraka från saker som Allah inte har välsignat. På förbjudna tillvägagångssätt. Som är kyrk. Och för att ni ska förstå och få en klar bild av vad kapitlet handlar om, så kan vi nämna lite exempel på ett tabarruk, ett bid'i och ett kyrki som folk gör. En vanlig sak är att folk går till gravar av al-awliya och salihin, och de söker baraka från dessa gravar. Genom att sitta bredvid graven så tror de att det finns välsignelse. Eller genom att stryka händerna på själva graven, gravstenen, gravbyggnaden, gravsanden. Så tror de att man får välsignelse, att det finns baraka i detta. Vissa går så långt att de tar den här sanden och kanske äter den eller dricker den. Säljer den dyrt. De säger att den här sanden kommer från en av sahabas gravar till exempel. Och de tror att den kan göra människan frisk. Jag såg folk i ett land, de gick och stoppade salt vid gravarna. De säger martyrernas gravar. Och sen använder de det här saltet och tror att man blir frisk. Det här är khurafat. Det är saker som är påhittade. Som inte har någon grund i islam. Shaitan leker med dessa människor. Och får dem att sätta sin tillit till annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och en vanlig sak som vi såg i Medina och i Mekka. Det var just det här att folk gick och drog händerna på väggarna. Och så drog de händerna över ansiktet. Har ni sett det kanske? De drar händerna på väggarna. Och så drar de händerna över ansiktet och kroppen. I hopp om att få någon slags baraka. Och det här är fel. Vi kommer nämna att moskén i Mekka och Medina, den är välsignad. Men inte på det här sättet. Utan välsignelsen är i någonting annat som vi kommer att nämna. Och det tråkiga är att folk, den första går och stryker. Och sen alla bakom honom gör samma sak. Ja, de frågar inte varför gör du så här för, vad har du för bevis, utan han gjorde det, det är mitt bevis. Och det här tyder på jahl, en okunskap, att shaitan leker med folk. Och det här är inte någonting som är tillåtet i islam. Vi har värre former av tabarruk. Det är när folk gör tabarruk från människor. Av sufi-shejken till exempel. Att de tror att hans kläder och hans spott och hans vatten som han tvättat sig med är heligt. Och man ska dricka det och man ska spara det och det är medicin och så vidare. Det här är sjukt. Och jag hörde häromdagen nu i Irak, de har någon högtid, man firar någon imam som har dött eller någonting. Så folk vallfärdar, de gör hajj till hans grav. Barfota ska man gå jättelångt, flera hundra eller tusen kilometer. Barfota. Och så har de stationer där man stannar och man får fötterna tvättade. Okej? Men vattnet som rinner ner från de smutsiga fötterna ges till andra människor för att dricka. Att det är välsignat vatten. A'udhu billah. Det är sjukt. Det här har ingenting med islam att göra. Allah musta'an. Och sen att folk då söker välsignelse från stenar, gravar, träd och liknande saker är någonting som inte har någon grund i islam, som vi inshallah kommer att bevisa idag. Utan allting gott och all baraka, all afia, all nasr, all seger, allting gott söks från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför när profeten alaihi salatu wasalam var ute på en resa och de hade jättelite vatten med sig, så fick han en liten tillbringare med vatten och de var jättemånga, de var hundratals sahaba som alla behövde dricka och alla behövde göra wudu. Och de hade bara några liter vatten med sig. Så profeten alaihissalam förde in fingrarna i vattnet och liksom vände. Och mellan profetens fingrar, alayhi salam, forsade det ut vatten. Alltså det forsade ut vatten mellan hans fingrar. Och så sa han, Hayya ala at-tahur al-mubarak. Kom till den välsignade vattnet, att rena er med. Och så sa han en viktig sak. Al-barakatu min Allah. Att den här välsignelsen kommer från Allah. Det här miraklet. Att hundra liter, alltså hundratals liter vatten bara forsar ut mellan hans fingrar. Och alla kunde göra wudu och dricka sig mätta och fylla sina tillbringare. Men han sa en viktig sak. Han sa att det här välsignade vattnet kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Inte från honom. Så i slutändan, all baraka är från Allah azza wa jal. Och man kan säga att al-baraka delas in till al-baraka diniya och dunyawiya. Yani den barakan som är relaterad till religionen och den barakan som är relaterad till världsliga angelägenheter. Den baraka som är relaterad till religionen, att en person är välsignad, beror på att personen har stark iman och gör mycket goda gärningar. Då blir man välsignad som människa. Som Isa a.s. han sa, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Då profeten Isa a.s. hade fötts och han talade som spädbarn, så sa han, och Allah gjorde mig välsignad vart jag än är. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Så Isa a.s. var välsignad. Och här finns en fajda. Mujahid nämner i tafsir att Isa var välsignad för han lärde folket det goda vart han än var någonstans. Han lärde folk det goda vart han än var någonstans. Det här var hans baraka. Och Ibn Qayyim, han har en fin tafsir på det här. Han nämner att slutsatsen av den här tafsir, att baraka är ju att få saker att öka. Att bli mera och att sakerna ska bestå. Taib. Och personer som lär ut gott till folk, gör dhikr, gör salah, gör toba, gör si och så, han ökar det goda i samhället. Och vilka är de enda gärningarna som består när man dör? De goda gärningarna, förstår ni? Den sanna barakan, den riktiga barakan, är att gå och lära ut islam till folket. Det är den bästa barakan som finns. Så personen som är mubarak är en person som lär ut det goda till folket. Så om en person är välsignad, vem är personen som är välsignad? Jo, det är personen som har bra iman, han gör bra gärningar, han har bra kunskap och han kallar folk denna kunskap, då är han välsignad. Ju mera kunskap, ju mera alltså iman och goda gärningar, ju mera välsignad är den här personen. Och vi har också till exempel att Koranen är välsignad. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Det här är en bok vi har sänt ner som är välsignad. Yani, den är välsignad för den leder till det goda. Den leder till det rätta. Den vägleder människan till att göra mycket gott. Och att det goda ska bestå hos människan. Så hela Koranen är välsignad. Vi har också till exempel moskéer. Heliga moskén i Mekka är välsignad. För belöningen ökar och belöningen blir otroligt stor. Så det här är den religiösa yani barakan. Att någonting blir mycket, det blir gott, det leder till Allahs förlåtelse, Allahs barmhärtighet och det goda består. Sen har vi också den världsliga välsignelsen. Och det är att man får någonting gott i dunya. Till exempel att det regnar. Det är baraka. Att Allah ger dig baraka i pengarna, baraka i din hälsa. Det är dunyawi. Någonting gott i det här livet. Men den världsliga barakan uppnås också genom den religiösa barakan. Som Allah säger, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Om stadens folk bara hade trott, om de hade haft iman och gjort goda gärningar, så skulle vi ha öppnat för dem barakat, välsignelse från himlarna och jorden. Så vad var det som skulle ge dessa människor välsignelse från jorden och himlen? Deras iman och deras taqwa. Så med iman och taqwa får man också gott i det här livet. Vi ska nu nämna lite saker som är välsignade. Tider, platser, människor, saker. Tillstånd. Välsignade platser. Amakin Mubaraka. Kan någon av er nämna ett exempel på en välsignad plats? Mekka. Ja. Någonting mer?
Medina.
Någonting mer? Quds. Ja. Profeten alaihissalam, han sa att en bön, en salah i min moské motsvarar 1000 böner i en annan moské. Är det bättre att be en salah i Masjid Nabawi än att be 1000 böner i en annan moské? Så här, återigen, baraka, mycket, förstår ni? Någonting ökar. Khair kithir. Det goda är ofantligt mycket. Ofantligt mycket. Så, Mekka och en bön i den heliga moskén i Mekka motsvarar 100 000 salah i en annan moské. Den är välsignad. Och profeten alaihissalam gjorde dua att Allah skulle välsigna Medina. Han sa Allahumma ja'al bil Medina di'fain aw di'fay ma ja'altahu bi Mekka min al-baraka. Och Allah, ge oss dubbelt så mycket baraka som du gav till Mekka. Och i en annan hadith att din khalil Ibrahim bad dig välsigna Mekka och jag ber dig att välsigna Medina dubbelt så mycket. Så Medina är en välsignad stad. Yani, saker och ting är välsignat. Du köper mat, det räcker inshallah länge. Du får lön, det räcker inshallah länge. Du gör goda gärningar, inshallah belöningen är större. Yani, al-khair fihi kathir. Tiden är mer välsignad och så vidare. Och det här är någonting som jag själv kan vittna om då jag har bott i Medina i 7 år. Att det är en välsignad stad. Man kände av det. Lite pengar, det räckte länge. Lite mat, du blev mätt och så vidare. För den är en välsignad stad. Vi har också, som ni nämnde, Al-Quds. Men inte bara Al-Quds, utan Sham. Som Allah säger, Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Att upphöjde han som tog upp sin tjänare under natten till den heliga, eller från den heliga moskén i Mekka till den heliga moskén i Jerusalem, den som vi har välsignat allt runt omkring. Alltså området, alltså Sham, är också välsignat. Yani Palestina och de här länderna är välsignade. Det finns mycket gott och khair i Sham. Må Allah befria Sham från all ondska som finns därin. Det här var vissa platser. Vi har också vissa tidpunkter och säsonger som är välsignade. Till exempel vad? Ramadan. Mer specifikt. Laylatul Qadr. Naam. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Klart och tydligt. Vi har sänt ner denna bok under en välsignad natt. Så Laylatul Qadr är välsignad. Återigen. Al-baraka, al-kathra. Mycket, att någonting ökar. Om du gör en god natt, en god gärning i Laylatul Qadr, vad händer? Ökar den? Den ökar som att du har gjort den under 1000 månader. Så det är en välsignad natt. Mycket khair i denna natt. Månaden Ramadan är också välsignad. Finns det någon välsignad tidpunkt under dagen? Efter Fajr. Efter Fajr, profeten alaihissalatu wassalam, han gjorde dua, han sa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Och Allah välsigna min umma i dess, yani, tidiga, i början på dagen. Yani efter Fajr. Eller bukur är efter Fajr. Så det är en välsignad tid. Vill du lära dig Koran eller någonting gott så ska du göra det efter Fajr. Bästa tiden. En välsignad tid. Vi har också välsignade ord. Vilka ord är välsignade? En lätt fråga egentligen. Ha? Mer generellt. Är ni vikr? Vikr är välsignat. Koranen är välsignad. Allahs namn och egenskaper är välsignade. Och därför När man äter så säger man bismillah. Vad är det man vill ha för någonting? Baraka i maten. Genom att göra vad? Att nämna Allahs namn. Så man söker baraka genom Allahs namn. Vi har också tillstånd eller handlingar som kan ge baraka. Och ett av dem är till exempel att enas och äta från samma tallrik. Profeten alaihissalam, han sa till sahaba: samlas och ät tillsammans. Wa la tatafarraq, och splittras inte. För då kommer Allah att välsigna er. Och han sa också, när sahaba kom och klagade, de sa: ja Rasulullah, vi äter och vi blir hungriga. Vi äter och vi blir hungriga snabbt. Och då så sa han: ni kanske, det är på grund av att ni äter själva. Han sa: ät tillsammans, så kommer Allah att välsigna maten. Så, och det här känner ni till, att i många kulturer så äter man från ett stort fat. Och man äter från sin sida. Och har ni gjort det så kommer ni kanske märka att man blir mätt, eller hur? Jättemätt, du behöver inte äta kvällsmat eller någonting. Men ibland du går på restaurang och du käkar, efter 2 timmar du är mätt. Eller hur? Hungrig igen. Därför de, Sverige, alla måste ha en frukost, middag, lunch, mellis, kvällsmat. Du äter hur mycket som helst. Sällan för mig själv åt kanske 1 eller 2 gånger om dagen. Jättelite. Men de åt tillsammans, det blev välsignat. Och det nämns också en sahih hadith att när man äter, så sen barakan, välsignelsen kommer ner i mitten av maten, i mitten av fatet. Därför man äter från sin sida mot mitten, så att alla får ta del av det här goda. Och ofta när man äter tillsammans med folk, man orkar inte ens äta det som är kvar i mitten, eller? Det är helt proppmätt. Allah måste. Sen har vi också saker som är välsignade. Som till exempel regnvatten. Wa anzalna minas samai ma'an mubaraka. Surat al-Furqan. Vi har sänt ner välsignat vatten från himlen. Och då det regnade så brukade profeten Al-Islam gå ut och låta regnet falla på honom. Och han sa: det har varit nära till Ar-Rahman. Den regnet är välsignat. Och vi såg också våra ulema när det regnade. De tog av sig sin shimar, sin kufi eller någonting. Så att vattnet faller på deras huvuden. För att regnvatten är välsignat. Så det är okej att om du tar regnvatten och gnuggar dig i kroppen för att få baraka. Det är tillåtet. För här har vi bevis på att regnvatten är välsignat. Zamzamvatten också. Han nämns i autentiska hadither att det är välsignat. Och profeten Al-Islam brukade hälla det på sjuka människor. Och han sa: det är det bästa vattnet. Och det är medicin. Och zamzam är vad det dricks för. Alltså man får det som man dricker vattnet för. Vi har också olivolja till exempel. Som alla nämner i surat An-Nur. Och profeten Al-Islam säger i en sahih hadith att ni ska äta från olivoljan och smörja in er med olivoljan, för den är från ett välsignat träd. Så olivolja är välsignat. Bästa hudkrämen i själ. Bara köpa virgin olive oil. Du kommer få mjuk hud i själ. Så olivolja är välsignat. Och även forskarna, de säger att det är bra mot jättemånga sjukdomar och så vidare. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa också att al-baraka finns i 3 saker. Al-farid, al-jama'a och al-suhur. Al-farid, är det någon som vet vad det är för någonting? En maträtt. Och det är kött med buljong, alltså sky, med brödbitar i. Och det var en väldigt omtyckt maträtt hos araberna. Och den har nämnts i en annan hadith. Är det någon som vet vilken hadith? Ja, vad fadlu Aisha ala sa'ir an-nisa ka fadli al-farid ala sa'ir al-at'ima, eller som han sa. Och dygden av Aisha över resten av kvinnor är som dygden av farid över resten av mat. Så det finns baraka i farid och det finns baraka i al-jamaa'a. Att vara enade, att vara tillsammans, att äta tillsammans, att sitta tillsammans. Profeten Alisam kom en gång och såg att sahaba satt splittrade och han sa: det här är från shaitan, sätt er tillsammans. Och efter det så satt sahaba jättenära varandra. Så det är baraka att vara tillsammans. Och generellt att den muslimska umman är enade på Koranen och Sunna. Det är baraka, det är styrka, eller hur? Det är skair. Men om vi är splittrade, vi blir svaga. Och det är från shaitan. Allah musta'an. Och suhur, att äta frukost innan att man fastar, är också en välsignad måltid. Att äta suhur är en välsignad måltid. Sen har vi också personer som är välsignade. Generellt så är varje muslim välsignad. Varje muslim har baraka i sig. Alhamdulillah. Det finns khair, mashallah. Profeten alaihi salatu wasalam, han sa, det finns sannoliken ett träd som är välsignat så som muslimen är välsignad. Det finns ett träd som är välsignat så som muslimen är välsignad. Yani, palmträdet är välsignat så som muslimen är välsignad. Och sen, naam, varje muslim har baraka. Men den här barakan varierar. Och vad är det som gör att människan är mer välsignad? Mera iman, mera taqwa, mera kunskap, mera khair. Då blir han mera välsignad. Precis som ett palmträd. Du kan ha ett litet som har lite dadlar och ett stort som har, mashallah, jättemycket dadlar, eller hur? Mera khair och mindre khair. Men i alla finns det gott. Profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, han nämnde också att det finns baraka med våra äldre. El baraka ma'a akabirikum. Välsignelsen finns hos era äldre. Yani de större. Och han menar här ulema. Yani de större ulema. Finns det välsignelse i. Vill man ha kunskap så är de bästa av ulema de äldre. De med mest vishet. De med mest erfarenhet. Och oftast kanske de med mest kunskap. Till skillnad från idag där folk har lämnat, många har lämnat stora ulema och vänder sig till de här små sheikherna, YouTube-sheikherna som kanske inte ens har studerat islam. Han är duktig på att snacka, han är rolig, men han har inte studerat islam. Och du lämnar mashallah, Sheikh Fawzan som har studerat islam i 60-70 år. Vart är visheten någonstans? Eller hur? Så är ni alltid, nu vi lever i tider av fitna. Eller hur? Folk är förvirrade. Massa grupper, sekter, bråk, muslimer döda varandra. Hur ska vi veta vad som är rätt och fel? Vi ska vända oss till de stora ulema. Kolla vad har Sheikh Fawzan sagt? Vad har Sheikh Abdul Masnul Abad sagt? Vad har Kibar ulema sagt i den här frågan? Och följ det de säger. Khalas, du kommer vara trygg, inshallah. Du kommer inte gå vilse. Tayyib. Så alla muslimer är välsignade. Alla profeter är också välsignade och alla sändebud. Och den bästa av dem är profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och hans baraka, den var dhatiya. Alltså hans kropp var välsignad. Inte bara som en muslim, han kan vara välsignad i det han gör. Men profeten Muhammed, hans kropp var välsignad. Det betyder att det var tillåtet att ta baraka från hans kropp. Yani, som vi nämnde i tidigare kapitel, hadithen om Ali radiyallahu anhu, när han var sjuk i ögat. Vad gjorde profeten alaihi salam? Han spottade hans öga. Och vad hände? Den här mycket allvarliga sjukdomen försvann direkt. Och han fick aldrig mer problem med ögat i hela sitt liv. Den andra mannen som tappade sitt öga i krig, alltså tappa sitt öga, inte bli sjuk, tappa ögat, ramla ut. Det krävs, inte vet jag, hur många operationer som helst idag. Och jag tror inte ens man kan återställa det, eller? Vad gjorde profeten? Han spottade och stoppade tillbaka ögat. Mannen fick tillbaka synen direkt. Och han sa senare, jag kommer inte ens ihåg vilket öga det var. Det var inte så att det blev sämre, det funkade. Han kommer inte ens ihåg vilket det var. Det är en välsignelse. Man brukade också ta profetens hår, alaihissalam. När han klippte sig eller rakade sig, någonting sånt. Så tog man hans hår och hans fru blandade håret med vatten och gav till sjuka människor och de blev friska. De sa hans svett luktade parfym. Han var välsignad, han var inte som oss vanliga människor. Han var en människa men han var unik på sitt sätt. En gång det var en brunn som var torr också. Den höll på att torka ut. Så profeten liksom spottade i brunnen. Och mashallah, det blev fullt med vatten. Och hur länge som helst, kanske fram tills idag till och med. Så han är välsignad, mashallah. En fråga? Nej, jag har en fråga. Finns det någonting kvar idag från profeten Muhammed som man kan ta baraka ifrån? Finns det någonting kvar idag från profetens athar, en spår, som man kan ta baraka av idag? Alltså hårstrån eller kläder eller jag vet inte. Finns det? Nej. Nej, det var inte bara hans levande tid. För det fanns vissa av salaf som hade sparat profetens hårstrån alla islam. Och det berättas, jag tror det var Imam Ahmed som la, när han dog, han ville ha ett av profetens hårstrån på ansiktet. Men idag så känner vi inte till att det finns någonting kvar. De påstår att det finns på vissa museum, men det saknar en sened, det saknar en kedja som bekräftar att det här är sant. Förstår du? Så idag vi säger att Allah, det finns ingenting kvar från detta. Okej? Okay? Om det fanns, det skulle vara tillåtet att ta baraka, men det finns ingenting sånt kvar idag. Vilket för oss till nästa fråga. Det är tillåtet att ta baraka från profeten Muhammeds athar, alaihi salam. Är det tillåtet att ta baraka från någon annan levande människa idag? Alltså från hans kropp? Nej, det är inte tillåtet. Vissa ulema halkade i den här frågan, som Ibn Hajar och Nawawi och andra, och sa att det är tillåtet. Och de gjorde qiyas och sa att yani, andra människor, om det är tillåtet för profeten, liksom, kan det också vara tillåtet för andra människor. Men den åsikten är svag och stämmer inte. Och det starkaste beviset på att den åsikten är fel är att ingen av salaf tog baraka från Abu Bakr och Umar, som är de bästa av människor i denna umma efter profeten Muhammed a.s. Och om det skulle vara tillåtet så skulle de ha gjort det. Eller hur? De är bättre än alla ulema och sheikher som har levt efter dem. Så det är bara tillåtet att ta baraka från profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Det finns två sorters tabaruk. Tillåten och förbjuden. Att söka baraka för någonting. Tillåten och förbjuden tabaruk. Och den tillåtna tabaruk har tre stycken villkor. Den tillåtna tabaruk har tre stycken villkor. Det första är ganska logiskt. Och det är att den saken man söker baraka ifrån har ett stöd i våra sharia. Att den är välsignad. Alltså, om du vill ha baraka för någonting så måste det finnas bevis på att den här saken är välsignad. Som till exempel olivolja. Den är välsignad. Du kan inte bara komma och säga jag ska ha baraka från rapsolja. Det funkar inte. Så du har inget bevis på att den är mubarak. Okay? Men olivolja är mubarak. Du kan smörja in kroppen ihop och att den ska ge dig khair. Du kommer få nytta av den här olivoljan. Bi'idhnillah. Okej? Okay? Två, att man söker baraka på det sättet som har nämnts i sharia. Du kanske har bevis på att en sak är välsignad, men du söker baraka på fel sätt. Som till exempel, moskén i Mekka är välsignad. Kaaba, den är välsignad. Hur ska man söka baraka? Genom att be, inte genom att gå och stryka på väggarna. Förstår ni? Går du och stryker på väggarna, då har du sökt baraka från fel eller på fel sätt. Okej? Okay? Tre. Att när man söker baraka så vet man att den här saken som man vill ha baraka ifrån är att barakan kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är bara en sebab, en orsak. Okej? Okay? Det är bara en orsak. Som medicin till exempel. Du äter medicin i hopp på att bli frisk, men du vet i slutändan att det är Allah som gör dig frisk. Om Allah inte vill så kommer medicinen inte att funka. Medicinen är bara en orsak och Allah är den som gör dig frisk genom medicinen. Okej? Okay? Så, det här är tillåten tabaruk, att man har bevis på att den här saken är välsignad, att man söker baraka på rätt sätt och att man vet att barakan kommer bara från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är då förbjuden tabarock? Det är det som inte uppfyller de här tre villkoren. Till exempel att söka baraka för någonting som saknar bevis. Som vissa människor söker baraka Leila till Maulid. Natten till den dagen då profeten föddes alaihissalam. De söker baraka av den här kvällen genom att samlas och göra massa saker som är bid'a. Och även om de skulle samlas och göra saker som är sunna, som att be och göra dhikr eller läsa Koran, så är det ändå bid'a. För det första vet vi inte vilken dag profeten Muhammed föddes alaihissalam. Det finns ingenting autentiskt berättat. Och två, det finns inget bevis på att den här natten skulle vara välsignad. Det finns inget som helst bevis på att den här natten är välsignad. Namn, det är en stor händelse att profeten Muhammed föddes alaihissalam. Men det finns inget bevis på att den här natten skulle vara speciell. Eller idag också, de säger det i Surah al-Mi'raj. Ett ännu bättre exempel, de säger det nu. Eller Surah al-Mi'raj, den natten då profeten alaihissalam togs upp till himlen. Så vissa fastar idag, vissa samlas och gör dhikr och så vidare. Det är också bid'ah. För det finns inget bevis på att den här dagen är speciell. Och det finns inte ens bevis på att det var idag som han togs upp på himlafärden. Så det är bara, de baserar sin tro på massa svaga saker. Allah måste. Och det här är tyvärr fallet av många okunniga människor. De bryr sig inte om bevis. Qala Allah, qala Rasul. Utan det är bara, han sa, i mitt land gör man så här. Min kultur gör man så här. En person fick en dröm. Eller jag tycker att det här är rätt. Eller som vissa sufier säger, mitt hjärta berättar att Allah sa till mitt hjärta. Hans berättarkedja, hadithen, mitt hjärta från Allah. Det är hans bevis. Det här är batil. Ska du göra någonting, du måste ha ett konkret bevis från Koranen och Sunna på att den här saken är korrekt. Och sen att man då söker baraka på rätt sätt och inte på fel sätt. Som vi nämnde, det här med att dra händerna på väggarna i moskén till exempel. Och att man vet att al-baraka kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och ett exempel som går emot alla dessa tre är till exempel att söka baraka från gravar. Det finns inget bevis på att de är välsignade. Sättet de gör det på är helt fel, har ingen grund i islam. Och Allah har inte gjort det till en orsak. Och ibland, när vi säger att ta baraka från någonting, då sa vi villkoret att man vet att det är från Allah. De här kuburion som går till gravar, de går till gravarna och tror att personen i graven kan gynna dem. Att personen i graven själv ska ge dem baraka. Eller att hans själ är runt graven. Förstår ni? Hans själ är runt graven. Och på något sätt när man går dit och sitter där och liksom timmar och timmar och man söker baraka, att hans själ kommer att ge honom någonting gott. Då är det shirk akbar som tar människan ut ur islam. Och det här är det som många gravdyrkare gör, tyvärr. Taib. Låt oss gå igenom versen och hadithen som författaren nämner. Författaren nämner först versen från surat al-Najm. Afara'aytum al-lata wal-uzza wa manat al-thalithat al-ukhra. Berätta om al-lat och al-uzza och al-manat. Dessa tre av gudar. Afara'aita, när det står i Koranen, så betyder det berätta. Akhbiruna, berätta om detta, dessa. Informera oss om dessa. Och det här är namnet på de tre största av gudarna på arabiska halvön innan islam. Al-Lat, wal-Uzza, wal-Manah. Det här är namnet på de tre största av gudarna som dyrkades på arabiska halvön innan islam. Och Al-Lat, de säger att det här är en förvrängd version av Allah, Al-Ilah. De förvrängde namnet Allah och gav det till den här stenen och kallade den för Al-Lat. Och det är också feminin form. Alla de här tre namnen är i feminin form. Alltså feminina gudar. Och det är så sjukt att araberna ogillade flickor och ville inte ha flickor. och dödade sina flickor. Men sen så går de och ger sina gudar flicknamn. Allah al-Mustan. Och Lät är en sten som finns i Taif, eller fanns i Taif, där man hade ristat in vissa saker. Det sägs att det var en vit sten. Och över den här stenen byggde man en byggnad som är en helig liksom plats. Och hade massa vackra tyger och sånt. Och folk gjorde hajj dit och gjorde tawaf runt den här avguden. Och gjorde eder och offrade till den här avguden. Lät, som då var en sten. Och det sägs också i Sahih Bukhari från Ibn Mas'ud att Lät var en man. Kan jag lutu sawiq. En man som brukade göra en slags gröt till folk som var på väg till Mekka i hajj. Han gav folk, han var generös och gav folk mat. Och han brukade använda den här stenen till att kavla och baka sina maträtter på. Och gav folket och han var generös. Och när han dog så började man att dyrka hans grav. Och sen började man dyrka det som var runt graven. Och bland annat den här stenen. Som då är Lät. Al-Uzza. Det sägs att det är en förvrängd. De har förvrängt namnet Al-Aziz. Också till feminin form. Och Al-Uzza var ett träd. Ett träd som låg nära till Mekka. Som folk också tog till en avgud. Och man till och med gjorde en offerplats bredvid trädet. Där folk offrade till det här trädet. Och Al-Manat. De säger att namnet kommer från Al-Mannan. De har ändrat på Allahs namn Al-Mannan. Och gav det till den här statyn. En stenstaty. Och alla de här tre statyerna dyrkades vid sidan av Allah. Dyrkades vid sidan av Allah. Folk som vi sa vallfärdade dit och offrade och gjorde det här. De sökte baraka från dessa avgudar. De strök på träden och satt vid träden och sökte någon slags framgång av att sitta nära dessa avgudar. Men alhamdulillah, år 8, när profeten Muhammad al-Islam erövrade Mekka, så skickade han Khalid ibn Walid och Ali ibn Abi Talib för att riva dessa statyer. Alhamdulillah, han själv rev och slog sönder statyerna inne i Mekka och läste versen Qul ja al-haq wa zahaq al-batil inna al-batil kana zahuqa. Säg, sanningen har kommit och det som är falskt kommer att försvinna. Det som är falskt är fördömt att förgöras. Och så skickade han då sahaba att slå sönder dessa avgudar. Så kuffar brukade söka baraka av dessa avgudar. Som en muslim eller någon söker baraka från en sten eller träd eller någonting, grav eller någonting sånt, så har han fallit in i samma kyrk som dessa människor föll in i. Och därför nämner författaren den här versen. Att det är kyrk att söka baraka från någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Sen nämner författaren hadithen hadith Abi Waqid al-Laythi. Abu Waqid al-Laythi, han sa att vi begav oss ut tillsammans med Allahs sändebud alaihissalam när vi var nya muslimer. Och al-Mushrikin hade ett lotusträd som de brukade sitta vid och hänga upp sina vapen på. Och det här trädet kallades för Dhatul Anwat. Dhatul Anwat. Och när vi senare reste förbi eller gick förbi ett lotusträd, så sa vi: ja Rasulullah, gör en Dhatul Anwat till oss likt deras Dhatul Anwat. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam: Allahu Akbar. Han blev arg och sa: Allahu Akbar, innaha sunan. Det här är tillvägagångssätten hos dem som levde före er. För vid han, i vars hand min själ vilar, så har ni sagt samma sak som Ben Israel sa till Mosa. Gör en gud till oss, likt de har en gud. Och han sa, sannoliken så är ni ett okunnigt folk. Ni kommer att göra likadana saker som de som varit före er. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَوَهُ تِرْمِذِي. Och det här var när muslimerna var på väg till Hunain. De var på väg till Hunain för att kriga. Och många av sahaba var nya muslimer. De hade precis lämnat jahiliya och blivit muslimer. Och folk innan islam hade en dålig vana. Och det var att det fanns ett lotusträd som kallades för Vatul Anwat. Där folk hängde upp sina vapen. I tron på att vapnet skulle bli starkare. Eller de skulle få lycka och tur i kriget. Man hängde sina svärd och spjut och pilbågar i trädet. Och det är det som är ett tabarruk, eller hur? Att söka baraka från trädet. Så de här muslimerna var nya. Och hade, ja, ni kände till det här från jahiliya. Så när de var på väg ut till jihad så red de förbi ett liknande träd. Som liknade det här Vatul Anwat som de hade i jahiliya. Och då så sa de av okunskap, ja Rasulullah, ge oss ett liknande träd, Vatul Anwat, som vi hade i jahiliya. Det är ni som vi kan hänga våra vapen i och det kan gå bra för oss i kriget. Och då reagerade profeten alaihissalam mycket starkt. Han sa Allahu Akbar och i vissa hadither Subhanallah innaha sunan. Yani, ni har sagt som folket innan. Och han liknade det som de sa vid det som Mosas folk sa till Mosa. Ge oss en avgud så som de har en avgud. Yani, kyrk. Och så sa han, ni kommer att följa vägarna av dem som lever före er. Så här nämner författaren den här hadithen. För att kuffar i jahiliya brukade göra al-ukuf. De brukade yani, sitta vid de här statyerna och de här träden i hopp om att få gott. Det kallas för al-ukuf. Därför också när man är i moskén eller i i'tikaf, samma ord, att man håller sig till moskén. Al-ukuf. Ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Ibrahim sa till sitt folk, vad är det här för statyer som ni sitter vid i hopp om att få gott? Så kuffar brukade sitta vid de här avgudarna. De brukade söka hjälp av dessa saker och tur och liknande saker. Så sahaba, vissa av dem då var okunniga och trodde att de skulle få i samma sak. Och här så sa profeten alaihissalam, eller vi ska ta hadithen mening för mening, för det finns många, många lärdomar i den här hadithen. Det första var att de sa, ja Rasulullah, ij'alana dhatul anwat. När de ville ha det här trädet, vart vände de sig någonstans? De vände sig till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inte bara att de gick och gjorde det. Och det här är ett bevis på att när sahaba ville veta om någonting var bra eller dåligt, om någonting var tillåtet eller förbjudet, så vände de sig till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De hittade inte på någonting själv. De sa inte våra förfäder gjorde hit och dit, utan de ville kolla om det var rätt eller fel. Och vad är lärdomen? Jo, att vi ska göra samma sak. Vill vi utföra en dyrkan, så måste vi först kolla om den är i enlighet med Koranen och Sunna. Och då vänder vi oss till ulema, vi går tillbaka till fatawa och kollar om det här är någonting bra eller dåligt. Okej? Okay? Det är första lärdomen. Och då så, en annan lärdom är också att en människa som är ny muslim eller som är okunnig kan ha med sig bagage från tidigare. Kan ha med sig dåliga erfarenheter från innan det att han var muslim eller från det att han var okunnig. En muslim kan vara okunnig. Och här säger ulema att kolla, här har vi sahaba, bästa människorna. I sällskapet av profeten Muhammad alaihissalam. På väg till jihad fi sabilillah. De frågade en sak som var kyrk. Kyrk. Stor kyrk. Som sahaba inte kände till detta. Var okunniga om detta. Då är det ett bevis på att rättfärdiga människor kanske ibland inte känner till yani saker som är fel eller saker som är kirk. Och det är ett bevis på att det är wajib och obligatoriskt att betona kunskapen om tawhid och aqida. Att lägga stor vikt på den här kunskapen. Att man alltid försöker lära sig tawhid och aqida så att man har en korrekt trosuppfattning och inte faller in i någonting som är fel. För den som inte känner till tawhid och aqida kommer att falla in i kyrk. Så det här är ett jättestarkt bevis på att man måste lära sig tawhid och aqida. Och som Sheikh Fawzan säger att man ska inte ta lätt på den här kunskapen. Som vissa juhal säger idag att alla känner till tawhid och pratar inte om tawhid och det behövs inte och tawhid kan man lära sig på 5 minuter, jag vet inte vad. A'udhu billah. Lä, tawhid ska man ge yani den största delen av sin kunskapssökande, yani tiden för kunskapssökande. Den är viktigaste av kunskap. Och att man ska vara rädd. Man ska också vara rädd för kyrk. Profeten sa att man var rädd. Han sa, ni kommer följa vägen av de som levde före er. Ja, ni faller in i kyrk. I denna umma kommer komma folk som faller in i kyrk. Så man ska vara rädd för kyrk, som vi har talat om tidigare. Vilket också gör att man måste lära sig vad som är kyrk, så att man inte faller in i kyrk. Och vad sa profeten då, alaihissalam, när han blev förvånad? Han sa, subhanallah. Och i vissa hadither, Allahu Akbar. Och det här är något som är sunna. Om man blir förvånad eller om man blir arg, att man använder dessa ord. Och det finns en hadith som är sahih, där profeten alaihissalam, han sa, är ni inte nöjda? Han sa till sahaba, är ni inte nöjda om ni är en fjärdedel av paradisets invånare? Och då så sa sahaba, fakabbarna. Ja, ni är inte nöjda med att ni ska få vara en fjärdedel av paradisets invånare? Och då så sa sahaba, Allahu Akbar. Ja, blir man glad, blir man förvånad, upprymd, så säger man Allahu Akbar, eller Subhanallah. Eller om man blir arg kan man också använda det här ordet. Allahu Akbar, eller Subhanallah. Och det har också nämnts att man kan använda ordet La ilaha illallah. Som den natten då profeten alaihissalam vaknade. Och han sa, vad sa han? La ilaha illallah. Vilken ondska som har kommit ner. Jag ser fitna falla ner på era hus. I natt eller idag öppnades ett hål till Ja'juj och Ma'juj som var så här. Så gjorde han en cirkel mellan sina fingrar. Men att han sa La ilaha illallah. Och också när han låg på dödsbädden. La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat. Yani han sa att döden för med sig ett rus. Yani som man söker hjälp eller isti'ana med dessa ord. Så mycket bra om man blir förvånad eller man blir arg eller man vill påpeka någonting, att man använder de här orden Allahu Akbar eller Subhanallah eller La ilaha illallah. Och idag har jag vissa människor, när de blir förvånade så säger de La ilah, La ilah, A'udhu billah. Det finns ingen gud. Du måste säga hela ordet, eller hur? Kan du säga La ilah? Eller vissa säger La hawla. Vadå La hawla? Ekmil, säg hela meningen. Varför är du snål för? Eller hur? I alla fall. Eller folk ibland säger också andra kaosord, som taget från kuffar och sånt. Så det här är bra att man återupplivar den här sunnan. En annan lärdom som Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner i Al-Masail är att hadithen bevisar att det är tillåtet att bli arg när man lär ut. Att den som lär ut någonting kan bli arg. Och profeten alaihissalam blev bara arg om det var för Allahs skull. Han blev inte arg för sin egen skull och hämnades inte för sin egen skull. Utan blev bara arg om någon, yani, gjorde saker som var förbjudna. Så här blev han arg. Eller hur? Allahu Akbar. Och det, även när han gjorde khutba, alaihissalam, han höjde rösten som att han talade till en armé. Så pass att han blev röd i ögonen och skrek. Så ibland kan det vara bra att den som undervisar höjer rösten så att eleverna fattar att det är allvar. Kan inte hela tiden sitta och prata med samma stämma. Eller hur? Så det är inget fel med det, utan det är något som är sunna och rekommenderat. Sen sa han här Qultum walladhi nafsi biyadihi. Ni har sagt, och så svor han vid honom i vars hand min själ vilar. Han säger ulema också att det är tillåtet att svära när man ger fatwa. att säga wallahi om man vill betona någonting utan att personen har bett dig svära, så använder du den här termen då för att bekräfta det du säger. Ni har sagt så som Ben Israel sa till Mosa. Han sa inna hasunan. Det är tillvägagångssättet. Ja, ni av de som levde före. Ni har sagt så som Ben Israel sa till Mosa. Och sen så sa han, ni kommer att följa vägen av dem som lever. Som levde före er. Ni kommer att följa vägen av dem som levde före er. Och det här är ett bevis på att han var en sann profet. Han sa i den här profetian att muslimerna kommer att följa kuffar. Och i en annan hadith så sa han, muslimerna kommer att följa kuffar shibran bi shib wa dhira'an bi dhira. Yani, varenda liten steg kuffar tar, vi kommer att ta efter. Det kommer att finnas muslimer som tar efter kuffar. Och han nämnde också en hadith som kommer komma senare i boken, att domedagen infaller inte tills det att vissa stammar från min umma kommer att börja dyrka Allat wal Uzza. Det är från domedagens tecken att muslimer kommer gå tillbaka till kyrk, vissa muslimer. Och att muslimerna imiterar kuffar. Och det här är ett förbud. Det är inte tillåtet. Profeten alaihissalam, han sa, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Den som efterliknar ett folk, han är från dem. Och speciellt när det kommer till religionen, i utförandet av dyrkan, att efterlikna kuffar. Till exempel gravdyrkan i islam, ibadet al-qubur. Var kom det ifrån? Hur kom det in i den muslimska umman? Var kom det ifrån? Det fanns inte på profetens tid i islam att man dyrkade gravar, eller hur? Det fanns inte hos sahaba och tabi'un. Utan det kom 300-400 år efter profeten gått bort i islam. Och det kom från Rafida, en shia, som efterliknade judar och kristna, som hade tagit deras profeters gravar till heliga platser och deras heliga människor och helgon till heliga platser, som efterliknade dem i religionen, precis som profeten sa alaihi wasallam, och precis som han varnade innan han dog. Han sa, ta inte, må Allah förbanna judar och kristna, de tog deras profeters gravar till moskéer. Ta inte min grav till en moské, gör inte min grav till en plats av dyrkan. Så han varnade för det de skulle göra. För att det kom folk som gjorde samma sak. Och det är bara att nämna. Hitta någon kyrk och skuffar, du kommer hitta någon muslimer också. Eller de som tillskriver sig islam. Så det här bevisar att man inte ska följa kuffar. Och ulema nämner också, som Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, att de saker som Allah klandrar Ahlul Kitab för är också förbjudet för oss att göra. Ja, i Koranen så nämner Allah berättelsen om hur Ben Israel dyrkade den här kalven, eller hur? Det är ett förbud till oss. Vi får inte göra samma sak. När Allah nämner att de gjorde någonting dåligt, så är det indirekt, eller det är direkt ett förbud till oss också, att vi ska inte göra samma sak som de gjorde. Okej? Okay? Också en lärdom från den här hadithen. Ja, då kommer vi till en jätteviktig fråga. De här sahaba som bad om att få det här trädet, begick de kyrk och lämnade de islam? Mm. Ja. Vissa lärda säger att de bad om det och gjorde det aldrig. Eller hur? De frågade. De sa, kan vi få det? Men de begick aldrig någon kyrk. Så alhamdulillah, en kyrk begicks inte. Och som Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab nämner i Kashf al-Shubahat, så är de ursäktade för sin okunskap. Att de var juhal, de var okunniga i den här frågan. Så de blev ursäktade. Taib. No. Och vi lär oss också av hadithen att om det är kyrk att hänga dessa svärd i trädet, så är det också kyrk som folk gör idag. När de går till de här gravarna och söker baraka från dessa gravar och dessa heliga platser. De gör hajj till Karbala och de gör hajj till olika gravar och liknande saker. Och söker välsignelse från sina sufi-sheikher och sånt. Att det här också är former av kyrk som tyvärr vissa muslimer har fallit in i. Ja. Så vi har lärt oss från det här kapitlet att det är förbjudet att söka baraka för någonting som inte har ett bevis i islam. Och om man söker baraka så ska man göra det på ett tillåtet sätt. Och i slutändan ska man veta att Allah Azza wa Jal är den som ger baraka. Och må Allah Azza wa Jal ge oss förståelse. Och må Allah gynna oss med det vi har sagt. Och må Allah göra oss mubarakina aina ma kunna. Och må Allah ta våra liv som muslimer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.